Ska vi be en bön tillsammans? Ja, Herre, vi tackar dig att vi får möjligheten här att fira gudstjänst tillsammans. Och vi har bett för den här gudstjänsten att det skulle få vara en gudstjänst som får ge oss både förtröstan och mod och hopp. Och Herre, vi tackar dig för ditt ord också i den här gudstjänsten, att du vill välsigna det. I Jesu namn. Amen. Jag skulle börja den här predikan idag med att läsa ett bibelsammanhang ifrån Lukas evangelium kapitel 18. Och det är en liknelse som handlar om farisén och tullindrivaren. I Lukas kapitel 18 från vers 9 kan vi läsa följande. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade han, alltså Jesus, denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé, den andra var tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv: jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarar, eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan. Jag lämnar tionde av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog med sina händer mot bröstet och sa: Gud, var nådig mot mig, syndare. Och jag säger er, det var han, tullindrivaren, som gick hem rättfärdig snarare än den andra. Till den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Folk kom också fram med sina barn till honom för att han skulle röra vid dem. Och lärjungarna fick se det och visade bort dem. Men Jesus kallade dem till sig och sa: låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte, till Guds rike tillhör sådana som dem. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in. Temat i dagens gudstjänst och den här predikan kommer handla om tro, hopp och liv i Guds rike. Vi har ju under den här hösten här i Lundagskyrkan lyft fram ett tema som handlar framförallt om Guds rike från olika bibelsammanhang, och låtit det här temat om Guds rike få andas och genomsyra våra gudstjänster och samlingar här under hösten. Guds rike. Nya testamentet, när vi läser Nya testamentet i Bibeln, så talar det om Guds rike och att Guds rike är ett rike som finns men ännu inte riktigt har kommit fullt ut. Det talas om att Guds rike är att Jesus kom med något nytt. Han ville förena Gud med människa och människa med Gud och visa fullt ut vad Guds rike är, vill och vad Guds rike kan och får betyda. Guds rike är här och nu, men ännu inte. Alltså, vi har fått del av gemenskapen med Gud genom Jesus Kristus, men inte riktigt fullt ut. Det sker den dagen då Jesus kommer tillbaka. Den kristna tron och församlingen är ju satt att vara kallad och att vara en del av Guds rike och gestalta det i liv och gärning. För Guds rike, det är ett gott rike. Ett rike där kärlek, glädje, gemenskap, hopp och frid får råda. Ett rike där Jesus är Herre och där vi som individer och församling får vara en del genom våran kristna tro. En tro på Gud som får gestaltas i våra liv. Och att det får konsekvenser i våra liv. Hur det formar våra livsperspektiv. Vad har vi för centrum i våra liv? Hur ser vi på Gud, på oss själva och på vår kallelse? Ja, det är frågor som Jesus ställer till oss idag. Och Jesus, han använder ju ofta berättelser för att belysa olika saker om tro och liv i Guds rike. Och vi läste alldeles nyss en berättelse som har stor relevans även idag, kanske lika stor relevans som den hade för 2000 år sedan, den här liknelsen om farisén och tullindrivaren. Som alltid i Jesu undervisning så fångas de centrala frågorna i våra liv här på jorden. Med korta och ganska rappa penseldrag så målar och visar Jesus på centrala, universella och kanske till och med eviga livsproblem. Och han gör det med stor vishet. Och i den här texten som vi läste, faktiskt ska läsa en gång till om en liten stund, så möter vi två personer eller personlighetstyper. Den ene var farisé, den andra var tullindrivare. Och i mångt och mycket så var de här två personerna varandras motsatser. Fariséerna, de utgjorde makteliten i Israel på Jesu tid. Ur de rikaste och finaste familjerna så hämtades de klipskaste pojkarna till att få studera i så kallade fariséskolor. En skola som i kvalitet och status skulle kunna jämföras med i vår tid internationellt erkända universitet som kanske Harvard och Oxford. Här fick de här pojkarna den allra bästa utbildningen som ledde till de allra bästa positionerna i samhället. För fariséerna, de hade makt. De var högt ansedda och tog de bästa platserna i både världsliga och i religiösa sammanhang. Tvärtom var det med tullindrivaren. Deras uppgift var att driva in tull, alltså det vill säga skatt, till det romerska riket som ockuperade Israel under den här tiden. Och det här arbetet att vara tullindrivare, det var mycket illa sett yrke. Man samarbetade med en ockupationsmakt och dessutom så skodde sig tullindrivarna ofta på den här uppgiften som de hade. Man la ofta på extra avgifter som stoppades i egen ficka. Tullindrivarna, de hade ett uselt anseende. Och enbart att umgås med dem, eller tala med dem, eller äta med dem, det sågs som illa och förkastligt. Och ändå säger Jesus i den här texten vi läste nyss, och som vi ska läsa igen alldeles strax, att det var tullindrivaren som var mer rättfärdig än farisén. Hur kan det komma sig? Hur kan det vara möjligt att den här tullindrivaren, illa ansedde personen, i berättelsen ses som mer rättfärdig än farisén som var påläst och hade höga positioner i samhället? Jag vill läsa liknelsen en gång till. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade Jesus denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé, den andra tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor. Tjuvar och bedragare och horkarar. Eller som han där borta. Jag fastar två gånger i veckan. Jag lämnar tionde av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen. Utan slog med händerna mot bröstet och sa: Gud, var nådig mot mig syndare. Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andra. För den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Jesus säger ju här att det var tullindrivaren som var rättfärdig snarare än farisén. Hur kan det komma sig? Hur kan det vara möjligt? Låt oss se på de här två männen agerar. Hur ser deras bön ut i den här berättelsen? Först farisén som ställer sig och ber med följande ord: Jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor. Tjuvar och bedragare och horkarar, eller som tullindrivaren här bredvid mig. Jag fastar två gånger i veckan och jag lämnar tionde av allt jag köper. Och så tullindrivaren som ställer sig avsides. Han vågar inte lyfta blicken mot himlen och slår sig mot bröstet och ber en enkel bön: Gud, var nådig mot mig, syndare. På ytan så verkar det vara farisén som är den rättfärdiga. Han gör precis det som lagen säger. Men detta har ju fört honom in i en återvändsgränd. En återvändsgränd av självrättfärdighet. En självrättfärdighet som utestänger både Gud och människor. En självrättfärdighet som även förvränger hans perspektiv på livet. Och just det här med självrättfärdighet som vi möter hos farisén i den här berättelsen, det kanske är ett av våran tids största livsproblem. Och vi i Sverige, vi lever i ett land som har kommit längre än många andra länder i att sträva efter självrättfärdighet och individens frihet. Det låter ju bra att vara fri, att känna frihet, men det finns ju också en baksida av det myntet. För den individen som det innebär, där jaget sätts i centrum för allt i livet, det för ju också med sig att individen förs in i en ensamhet, och vi får till och med använda ordet inkrökthet, i sig själv. Och självtillräckligheten är som ett pansar som varken Gud eller människor har lätt att tränga igenom. Det kanske behövs en spricka i det här pansaret för att Guds kärlek ska kunna tränga igenom hos den människan. Självrättfärdighet, det innebär en slags förgudning av det egna jaget som förvränger relationen mellan Gud och människa. Det innebär att människan inte längre kan vara den avbild av Gud som hon är skapad till att vara. Hur var det han sa, farisén, i berättelsen när han bad? Jag tackar dig, Gud, för att jag inte är som andra människor. Tjuvar och bedragare och horkarar, eller som tullindrivaren där. I den här bönen så är det inte Gud som har första platsen. Den platsen är redan upptagen av människan själv, av farisén själv, i den här berättelsen. Självrättfärdigheten stänger ute Gud. Den stänger också ute andra människor. För vad säger farisén också? Jag är inte som de andra, säger farisén i berättelsen. Och när man värderar sig själv som för mer och bättre än andra, ja, då är det ju svårt att leva i relationer som bygger på ömsesidig respekt och gemenskap, både mellan människa och Gud och mellan människa och människa. Samtidigt förhindrar ju också självrättfärdigheten människan att ibland vara sig själv. Hon tvingas in i en roll som innebär att hon stänger ute den människa som Gud skapat henne till att vara. Och den här farisén vi möter i den här berättelsen hade säkert aldrig tänkt eller velat hamna i det här diket från början. Men han gjorde det i alla fall. Och Jesus säger så här på många ställen i Nya testamentet: ve er, fariser och skriftlärda, ni hycklare, ve er, säger han. Och Jesus utropar det många, många gånger, framförallt om vi läser igenom Matteus evangeliet. Och i sin stora bergspredikan i början av Matteus evangeliet så kallar Jesus varje lärjunge till en rättfärdighet som överträffar de skriftlärda och fariserna. Tullindrivaren då, vad gjorde han? Jo, den här tullindrivaren, den här illa ansedde mannen i samhället och i människors ögon, han ödmjukar sig. I hans liv är det inte han själv som är Gud, utan det är Gud som är Gud. Vi läste: men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog med händerna mot bröstet och sade: Gud, var nådig mot mig, syndare. Det fanns en ödmjukhet hos tullindrivaren, den i andras ögon illa ansedde personen. Och långt viktigare än att älta de egna synderna och den egna ofullkomligheten, det är därför att blåsa liv i den låga av kärlek som Gud lagt ner i varje människas innersta. Den kärlek som får leva genom den helige ande och leder oss ut från självrättfärdighetens väg som vi mötte hos farisén i berättelsen. En ödmjukhet och en kärlek som gör oss skickligare att förverkliga vår stora uppgift och den uppgift som Gud har lagt på våra hjärtan. Att fly från Guds rike, från en plats i himlen till vår egen verklighet, i våran värld här och nu. Gud kallar oss att vara ödmjuka. Han vill ge oss hopp, trygghet och tro i den här världen där vi lever. Gud var nådig mot mig, syndare. Vår uppgift är att försöka återskapa Guds rike här på jorden. Som individer, men också som kristen församling. Här där vi finns på den här platsen i Örebro, i vårt land och utöver hela vår värld. Ett rike som ger hopp. Hopp för människan. Hopp i relation till sin nästa. Och hopp för människor i relation till sin Gud. Det handlar om förtröstan. Gud var nådig mot mig, syndare, läste vi. Gud vill relation. Guds rike vill relation. En relation där Gud är beroende av oss människor för att visa på Guds rike i den här världen som vi lever i. En relation där vi människor är beroende av Gud för att visa på Guds rike i den värld där vi lever. Det är en ömsesidig relation mellan oss som människor och mellan oss och Gud som individer. Det är ingen slump att berättelsen om Jesus och barnen finns direkt efter den här liknelsen om tullindrivaren och farisén. Budskapet är: ta emot Guds rike som ett barn, inte i din egen självrättfärdighet. För när Jesus har talat och berättat den här berättelsen om tullindrivaren och farisén, där han ställer själviskheten mot ödmjukheten inför Gud, så säger Jesus de här orden: låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som dem. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in. Vi vet alla att barn har en förtröstan. Barn har en tillit till sina föräldrar. Och det är det som Gud vill att vi ska söka i våra liv, i vår gemenskap och i vår församling. En tillit, ett hopp och en förtröstan på Gud i det rike som han har att erbjuda oss alla. Inte som farisén som såg ner på dem runt omkring sig, som såg sig själv som den bästa, största och vackraste, utan i ödmjukhet som tullendrivare: Gud var nådig mot mig, syndare. Så får vi vända oss mot Gud och söka hans förtröstan. Vi får söka hopp och tro i våra egna liv och i vår församlingsliv och gemenskap. Och vi kommer sjunga en liten stund här tillsammans. Ska be en bön först. Och kanske är det så att du känner att du vill be en bön för dig själv. Be en bön tillsammans med någon. Kanske vill komma fram här och symboliskt tända ett ljus. Att din bön får vara någonting som är viktigt för dig. Så får du gärna göra det. Det finns personer som gärna vill be för dig nere i vårt förebedjarhörna här nere i kyrksalen också. Känner du att du vill ha personlig förbön, så får du jättegärna det också. Vi ska sjunga några sånger tillsammans. Vi får vara i bön inför Herren. Och känner du att du vill tända ett ljus, be en bön för dig själv, så får du gärna komma fram och göra det i våra ljusbärare. Eller något annat, någon annan person eller någon annan situation eller sammanhang. Så vi är en stund när vi har bett här inför Gud i lovsång, bön och tacksägelse. Men låt oss be tillsammans. Ja, Herre, vi vill tacka dig för möjligheten att få be till dig och möjligheten, Herre, att få komma till dig, Herre, och dela gemenskapen med dig. Vi tackar dig för den tro, den förtröstan, det hopp som du vill ge, Herre, i relationen med dig. Och jag tackar dig, Herre, att du ser oss var och en. Och kanske är det så att vi känner så här att Gud var nådig mot mig, syndare. Var nådig med mig som individ. Vi tackar dig för den nåden, Herre, som du vill ge, Herre. Det du vill ge till oss, Herre, i kärlek och tro och hopp, tillit och förtröstan. Möt oss, Gud, i den här stunden av bön, av lovsång, av tacksägelse till dig som vi nu får dela tillsammans med varandra när vi sjunger några sånger och är i bön tillsammans. Möt oss Gud, kom oss nära. I Jesu namn. Amen.